Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widesjö och Pernilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Jajamän, varmt välkomna och stort varmt välkommen tillbaka till Frida, säger jag.
Ja, jag är tillbaka.
Du är alltid med, men nu är du ju tillbaka på jobb igen från föräldraledighet.
Jag är tillbaka, jag är inne på min 9:e arbetsdag och det har verkligen så här, nu är det igång. Jag har dragit igång i full fart, känns det som.
Exakt, hur det känns? Har det varit lite av en torktumlare, tycker du, eller?
Ja, men både och, alltså, jag kände nästan där, jag började jobba tisdagen efter påsk.
Mm.
Och då tänkte jag att det skulle kännas så himla annorlunda och ovanligt att vara på jobbet. Och ändå kändes det så himla vanligt att vara på jobbet. Så att det blev vanligare än vad jag hade tänkt.
Mm.
Första dagen var ju såklart mycket med liksom, komma in med alla lösenord och liksom, jag skulle ha ny dator. Alltså det är sådär, det är typ hela arbetsdagen. Men nu är jag verkligen up and running och håller på att forma min nya roll som CMO då. Så att nu så håller jag på att utforska vad jag ska faktiskt lägga min tid på. Så det är spännande.
Ja, men så spännande att komma tillbaka till en helt ny roll och tillbaka i Excitex Sverige igen också efter 3 år då, där du inte har varit i den svenska organisationen.
Ja. Precis, ja, men till viss del i alla fall. Jag jobbar ju i Excitec Holding då, så att jag jobbar ju med alla länderna nu. Men definitivt med Excitec Sverige också.
Mm. Ja, men precis. Ja, nej, men det känns ju sjukt spännande och vi sågs ju här i veckan också i Stockholm.
Ja, det var jättekul. Jag träffade alla marknadsförarna och satt och pratade om året som var förra året och vad det finns utmaningar och möjligheter och hur vi ska växa ännu mer och bidra med så mycket som möjligt för Excitec. Så det var supervärdeskapande, tyckte jag. Speciellt här i starten för mig.
Mm. Jag tyckte också det var superkul att se. Så det var så roligt att se dig också. Jag var så här, och jag blev så glad, jag kramade dig direkt. Jag bara, men gud, såg Svens. För jag har ju varit i Göteborg ett par gånger här nu under starten på året. Men då har ju inte du varit där.
Nej, jag har ju liksom lyckats vara sjuk. Eller Elis varit sjuk varenda gång du har varit nere i Göteborg.
Mm.
Och, ja.
Det var svårt.
Mm, exakt, men så nu är vi igång ordentligt här, så det var jättekul tycker jag, och jättekul att jobba mer tillsammans med dig också igen, Pernilla.
Superroligt. Jag tänkte på, det var kul också, det blev ju som du sa, när vi satt med hela marknadsteamet där så blev det ju mycket så här, såklart lite uppstartsaktigt då, men vi körde en ganska rolig övning tyckte jag på eftermiddagen, som ju faktiskt du tipsade om, Frida. Vi pratade lite utmaningar, alla fick tänka på en utmaning som man satt med idag, och så, vad hette nu modellen, typ Mastermind eller vad heter
den? Ja, Mastermind hette den, exakt, ja.
Och det tyckte jag, det har inte jag testat innan, men det var ett jäkla kul sätt att köra en sån slags workshop kring. Och det gick ut på egentligen att man fick pitcha sitt problem, typ 2 minuter. Sen fick personen eller personerna ställa frågor i 1 minut. Och sen så fick man ju presentera sina lösningar egentligen under 2 minuter för att sen avsluta med 1 minuts reflektion då till den som hade en utmaning.
Ja, men det är ett sjukt så här, man tänker att så här, men gud, vi kommer inte kunna komma fram till någonting, eller det kommer inte bli någonting av så här tidsbegränsning på få minuter, men ändå så får man oväntat mycket bra lösningar på väldigt kort tid på komplexa problem.
Exakt.
För ibland så kan man ju sitta lite länge att grotta och bolla fram tillbaka och grotta ner sig i vissa spår och liksom inte så att det kan vara bra i vissa lägen att köra liksom så här snabba, effektiva sessioner.
Men verkligen, alltså jag tyckte det var superbra. Vi var ju ändå 10 personer i den här workshopen och vi hann ju med väldigt många utmaningar och man fick liksom mycket tips i det. Så men det var en kul grej tyckte jag.
Verkligen. Ja, men det är ett fett tips. Jag älskar den faktiskt. Det är superkul att köra så snabbt och intensivt.
Ja, verkligen. Mm. Ja, gott med fredag, hör du. Vi hade så himla trevlig AV på kontoret igår. Vi har ju lite så här kontorsaktiviteter med jämna mellanrum, och nu hade vi sedan länge planerat in en bubbelprovning som man ju kanske gärna har på vårkanten.
Vad härligt.
Ja, det var så himla trevligt och det var så bra anordnat, för vi hade ju riktigt proffs här. Vi hade ju liksom en sommelier som som är en kollegas man då, som driver restaurang här i Linköping, som gjorde det. Så att det var lite champagneprovning med liksom, ja men gud, jag lärde mig så mycket nytt. Du vet, han pratade om vinregionerna i Frankrike och olika jordmån. Alltså det var jätteintressant.
Härligt. Ja, det är ju faktiskt. Det är ju så himla olika i smakprofilerna.
Ja, men det var kul. Och sen så åt vi lite buffé efteråt. Det blev så himla härligt häng på kontoret. Så, ja, så ja, ja. Väldigt varm och härlig känner jag mig i själen idag.
Mm, det låter bra. Bra start inför helgen då helt enkelt.
Exakt, exakt.
Ja.
Mm,
härligt. Ja, vi laddar upp här hemma för 3 födelsedagskalat och en vigsel i helgen. Så att,
wow.
Yes, ja, men Elis fyller 1 i helgen.
Det är ju stort.
Vi maxar med kalas och jag ska trycka in ett bröllop också. Inte vårt eget, utan vi ska vara
jätte. Nej, jag tänkte just det. Just det, annan. Kul. Ska han få smaka lite tårta då? Man har ju sett många ettåringar när de äter tårta första gången.
Mm. Ja, jag vet det. Jag vet det bestämt. Och sen annars bakar jag en egen tårta till honom. Ja, nej, det kanske blir ett litet smakprov. Ja, så är det.
Ja.
Yes. Men Pernilla, du har ju poddat lite när jag har varit runt och varit föräldraledig här nu igen utan mig.
Ja, men det har jag. Och temat idag är ju B2B influencer marketing. Som ju känns som att det är lite bubblare just nu. Och jag har ju pratat då med Jessica Bjurstam som har satt upp ett nytt affärsområde kring just det här på deras kommunikationsbyrå A+M.
Mm.
Yes, och Jessica tog också med sig en av sina kollegor som heter Deeped, som är jätteduktig på de här delarna. Så vi snickesnackade helt enkelt om vad man som B2B-företag kan tänka på om man vi börjar jobba mer med influencer marketing då, som ju de tror starkt kommer komma här framöver.
Ja, men det är ett jättespännande ämne. Jag ser verkligen fram emot att lyssna på vad ni pratar om. Det är ju, jag kan tänka mig att det finns både stora fördelar men också vissa utmaningar med att vara igång med det som B2B-företag. Så det ska bli kul att höra. Jag tänker att vi kör igång.
Mm, det gör vi. Varmt välkomna till På tal om marknadsföring, Jessica och Deeped. Hur känns det här?
Jag tycker det känns jättebra, jättekul att få komma igång. Det blir som ett startskott också på det som vi har precis startat upp.
Ja, men precis. Och det är spännande att prata om saker som fortfarande inte är kanske i allas högsta idé, liksom, eller högsta medvetande. Och det är det som tror jag utmanar både mig och Jessica, att det här är någonting som folk blir så här, ja, vad är det här egentligen med B2B influencer marketing? Mm. Vad är det här för nytt? Och vi båda är ju vana att bygga saker sedan många år. Så. Så det är kul att prata om.
Nej, men jag tänker också att vi pratar också om att så här, det är ju, det är precis det som har funnits i alla tider. Vem ringer vi när vi ska ha den där mässan som människor kommer gå förbi vår mässmonter? Så måste det vara någon som står där som man litar på, som man tycker kan sina saker. Och ja, vi går tillbaka till thought leadership, men det kommer vi prata om lite senare. Men det här är egentligen inget nytt förutom att kanalen är.
Ja, men verkligen. Det ska bli så spännande att höra sen, era tankar om det här, för jag tror ju verkligen att det är många som funderar på vad är det här för något? Är det, hur ska jag använda det här i min vardag som marknadsförare inom B2B? Och jag tror att det har ju varit väldigt mycket fokus på social selling de senaste 2 åren. Kanske framförallt sprunget av sälj, men det är ju liksom inget som har gått någon marknadsförare förbi heller. Jag vet att det är många marknadsförare som har fått slita och hjälpa till på sälj kanske och skriva innehåll för social selling syfte och så vidare. Så jag tror att man funderar lite på, okej, vad är det här nu då? Men ska vi bara börja där någonstans? Hur definierar ni det här området, B2B influencer marketing? Och hur skiljer det sig egentligen från B2C? Det var en ganska stor bred fråga, men vi får börja någonstans.
Ja, var vill vi börja? Ja, Deeped, du kan väl prata lite grann hur vi har pratat om skillnader mellan business, B2C och B2B?
Ja, alltså skillnaderna med det vi har. Fördelen vi har att B2C finns är ju att vi kan lära oss av det. och ta de bästa sakerna därifrån, förstå också hur människor som då är kreatörer, som har en hög kreativ och hög vilja att göra saker, att berätta om andras saker, om berätta andras stories, att de finns och hur man ska arbeta med dem. Och att ta in det då i business to business kontexten blir väldigt viktigt, en viktig del. Sen är ju någonstans viktigt att se att det vi tittar på nu är ju B2B. Det innebär att vi både självklart jobbar ibland med externa influencers som är så att säga arbetar med det här eller har en egen, någon sorts egen influens, egen impact som man då helt enkelt lånar eller hyr. Det är en del av det. Men när vi kommer till B2B blir ju också de interna personerna, influencers som finns internt, väldigt, väldigt viktiga. Att arbeta med experterna, utbilda dem i att faktiskt våga vara influencer, förstå att de är influencers i sin egen bransch. Spokespersons, ledarskiktet självklart, att få dem att känna att oj, jag kan faktiskt kreera viktiga saker och därmed vara med och berätta vår story. Så, och i slutändan anställda, att faktiskt skapa då ett ambassadörskap som på riktigt influerar, som inte, som ibland kan ha varit de senaste åren lite att man säger ja, ni får ju vara med när vi gör några stora lanseringar, men då ska ni skriva det här och det här och göra det här och det här, utan att faktiskt ge människor, folk, personer, mandat att vara med och bygga varumärket. Och där är den intressanta delen som vi verkligen brinner för och tycker att det är dags att det sker just nu. Och vi har modeller och idéer hur man kan göra det. Det är ju det som gör att vi sitter här.
Vi pratade om det här om dagen också, att jag säger business to business och jag skulle vilja säga business people to business people. Att det är människor bakom varumärken. Så viktigt att vi pratar om en human-centric marketing nu för tiden. Att det är så viktigt att man ser, man gör affärer med människor. Och det är inte så konstigt att man litar mer på människor än varumärken. Där, om jag dessutom känner till den här människan eller att det är någon jag respekterar eller till och med känner, så blir ju rekommendationsmarknadsföring den absolut starkaste, skulle jag vilja säga. Så för mig är det... Vad skiljer? Jo, alltså modellen är business people to business people. Där har vi klon för mig.
Ja, du är inne på det. Vi gör affärer mellan människor inom B2B. Deepa, du pratar om att det är dags nu. Vad är liksom, kan ni ta oss lite så här till, varför satsar ni på det här då? På er byrå just? För det här är ju väldigt nytt som jag har förstått. Och Jessica, du ska vara med och driva det här affärsområdet. Varför nu?
Absolut. Jag har ju varit på A+M snart, ja, jag har jobbat med dem tidigare, men jag har varit här i 1,5 år och jobbat med deras affärsutveckling. Jag har själv jobbat med influencer marketing rätt länge och varit med i dammen kring det. Men att vara på en business to business byrå är någonting annat än att vara på en business to consumer byrå. Många jobbar med business to business, men att bara jobba med det, det är väldigt fascinerande. Och där såg jag att det finns en, liksom en cred i vårt bolag. Och kombinationen med att se att business people börjar prata om sina egna företag eller produkter de pratar om. Jag tror inte riktigt vi har kommit så långt så att det är så väldigt många som är betalda, renodlade influencers. Men vi har ju sett employee advocacy och thought leadership. Det har vi sett länge. Och då känns det väldigt naturligt att en business to business byrå som jobbar med SSAB, Trelleborg, Merck, alla de här stora internationella bolagen, att vi tar lead på influencer marketing också. Och som jag, vi pratade lite grann om det, så att när var det egentligen vi började prata om influencer marketing? Ja, för mig var det när jag hade varit på South by Southwest i Austin 2016. Och tittat på, det var det absolut hetaste man pratade om. Och kommit tillbaka, just då så var jag vd för en branschorganisation som heter KOM, Sveriges kommunikationsbyråer, som är gamla reklamförbundet. Och sitta i styrelsen och prata om vad man har varit med om i Austin. Och så är det någon som säger det, för styrelsen består ju av tunga människor inom vår bransch. Alltså jag förstår nästan ingenting om vad det här är för någonting. Och han var ju faktiskt helt liksom ursäktad, för det var ju inte så många som kunde det då. Och då att ringa upp människor och säga så här, hur ska man bäst förklara det? Men ska vi inte bara sätta samman en sajt för det här? Och då gjorde vi det som heter influencerconduct.se, som idag är ett utbildningsmaterial. Så att för mig blev det jag kunde inom influencer marketing parat med att vara på en business to business byrå. Det blev liksom fröet till det här. Och sen har jag Deepit pratat. Och Ruby som också är med. Pratar mycket om det här. Ruby som har lång erfarenhet av influencer marketing business to business.
Och en av de viktiga delarna. Som gör att jag känner det här viktigt. För jag har också liksom varit in och petat i influencer marketing sen jag började, känns som, att jobba med sociala medier. Därför, någonstans har sociala medier blivit viktigt också business to business. Det är en ganska solklar del att LinkedIn ökar jättefort nu. Det ökar på mycket mer än man är van vid, utan det handlar om att faktiskt göra affärer. Samtidigt som det organiska kan ju bara göra vissa saker. Det köpta blir därmed dyrare och dyrare från fler och fler gör det. Och det här är ju, i B2C har det här alltid också varit den tredje benet som man står på. Och nu behöver man göra det i business to business också, ja, att faktiskt ha ett tredje ben som blir viktigt. Och i det, lite som liksom du säger, men om man 2016 eller tidigare inte riktigt visste vad ska vi ha det här till, så är vi där idag i B2B, att man anar att ja, jo, det kan ju vara bra om människor som pratar, men vågar vi det? Oj, ska vi verkligen våga låta andra berätta vår story?
Och det tror jag
det vet man i B2C att man kan, men däremot så behöver vi lära folk
i B2B att man kan. Och jag tror att det är ett stort steg för B2B-företag generellt, att bara ta ett kliv ur boxen, som du sa, att låta någon människa överhuvudtaget synas och tycka någonting som inte är corporate brand och liksom kanske gått igenom väldigt många olika steg beroende på hur stort företag man representerar. Så att både jobba med interna influencers, som vi kallar dem det, och de egna medarbetarna, experterna som man lyfter fram, versus att kanske då plocka in en extern. Jag tror att det är jättestora steg vi pratar om för många företag här. Men samtidigt så är det ju rimligt att det kommer till B2B förr eller senare. Och jag såg någon siffra här om att investeringarna i influencer marketing har ökat dubbelt så mycket sedan 2019, tror jag. Så att det är ju, som ni är inne på, är verkligen en uprising business det här, så det ska bli väldigt spännande att följa, tycker jag. Verkligen.
Om jag får göra ett litet inspel där, för vi lyfter ju allihopa det här med hur anställda ska berätta om hur det är att vara på sitt jobb, och det gör de ju i alla fall. Alltså vi ser ju en ny arbetskraft som kliver in och som inom 5 år kommer vara chefer och inköpschefer på de här stora bolagen, som kanske tog universitetsexamen för ett par år sedan, och det går ganska fort idag. Man litar väldigt mycket på de unga människorna som också är väldigt verkligen duktiga. De pratar om vad som händer på jobbet, de pratar om vad som händer i det privata livet, de surfar helt friktionsfritt mellan det privata och det professionella på sociala medier. Och därför så blir det väldigt, väldigt naturligt att företagen måste ta hänsyn till det. Och jag skulle vilja säga att helt plötsligt så ser vi värdegrundsarbetet få en walk the talk. Och räkna med det. Och i den bästa världen så har man gjort ett så bra jobb så att de som sitter och pratar om jobbet, om företaget och varumärket, de blir ens bästa säljare.
Måste det vara en person på säljavdelningen? Jag hade faktiskt en ganska intressant dialog kopplat till det här på förmiddagen idag. Där vi pratade leadgenerering och vi gled faktiskt lite granna in på det här. Där hade den personen till och med en idé om att, ja, men alla nya säljare som man anställer nu framöver borde man ju nästan testa, till exempel i ett videoformat, hur de flyger, och liksom hade en idé om att, ja, man i princip skulle bli någon typ av influencer-aktig, bara för att man är säljare idag. Jag vet inte, vilken liksom, bör man komma från ett särskilt led tycker ni? Eller ska det vara experterna, de som bygger lösningar? Eller vem ska man lyfta fram tycker ni, om man ska ta en intern?
Men det kommer, dels så handlar allting om vad är målet med det man ska göra. Jag menar, ska vi bygga varumärken så är det ju alla anställda som ska lära sig det här. Det är för alla anställda, som Jessica inne på, kommer ändå prata om det. Och förhoppningsvis så kan man genom att ge anställda mandat att faktiskt vara en del, känna att man är en del av varumärket, då skapar man ju retention, att man faktiskt känner att, ja, men här vill jag stanna. Därför jag får vara en del, jag är nästan delägare i mitt kanske jättestora företag. Säljdelen och social selling, självklart så behöver säljarna förstå hur de ska använda sina egna plattformar, alltså sina personliga plattformar, när det kommer till B2B. Men jag tror det är också att liksom, det är ju en del av det. Det är ju någonstans så att säga, de har ju en sorts personer de når, och det kan vara andra säljare, vilket kanske ibland inte är de som köper. Och där bör man också se att, ja, men hur hjälper vi till och hur hjälper vi varandra att komma till rätt person i rätt tid. Därför jag menar, mycket av det vi vill göra handlar ju också om att berätta mycket tidigare än en säljare gör. Och därmed blir det marknadsför, det blir produktägare, det blir R&D som måste också finnas i historien för att hela då... Hela resan ska ändå finnas där, och självklart också ledning för att skapa någon sorts tyngd runt det här. Och sen kommer alla inte se allting, men genom att också utnyttja då de andra format vi har, utnyttja thought leader ads, utnyttja möjlighet att ha olika serier på sin egen sida, så lyfter vi människor, men liksom just människocentrerade. Ja, men även varumärket får då bli människocentrerat, att det inte primärt varumärket och så sen använder vi lite anställda som strössel ovanpå, utan det är de anställda som driver det här och varumärket som egentligen ger mandat och tyngd och verifiering av det.
Precis. Och där skulle man ju kunna addera då att det kommer bli en annan typ av arbete för de som ska rekrytera. Därför att det kommer krävas en annan specifikation på vad det här jobbet innebär. Tror jag. Och sen, men samtidigt så kan det ju också vara någonting som man tycker känns väldigt kul och hedrande. Ungefär som att så här, skulle du vilja vara en ambassadör för vårt varumärke? Det kommer inte passa alla, men det kan passa ganska många tror jag. Att man känner sig, att det bygger stolthet. Och det är ju också väldigt effektivt utifrån ett rekryteringsperspektiv. Att de som är bäst på att berätta vad det vi söker måste ju ändå vara de som redan har det jobbet. Och då kanske de som redan har det där jobbet råkar också på fritiden känna andra människor som har lite den profilen. Kanske inte som gör liknande jobb, men som har den profilen. För många jobb kommer i framtiden vara ganska sprungna ur hur du är som människa. Jag är helt övertygad om det. Att vi kommer liksom ha rätt människor. Det är inte helt sällan som man ser människor bli anställda som fiskar och så är de egentligen fåglar. Det är bara, de har bara liksom fel profil på sitt CV, eller tvärtom. De råkade få fel.
Men hur hanterar man det här då rent praktiskt? Låt oss säga att det är några medarbetare som går igång på det här och tycker att det låter superkul. Liksom. Ska man liksom kontraktera det då? Ska det liksom, för ofta så är det kanske en arbetsuppgift som kommer då utöver ens vanliga arbetsuppgifter. Hur mycket tid ska man få avsätta? Har ni varit i några sådana dialoger med någon kund?
Vi har varit i sådana dialoger och DeepIn har också arbetat med den typen av processer. Och vi pratar ju om employee advocacy program som är väldigt viktiga. Det här är ingenting som man gör freestylar med. där måste liksom till en process, och det tror jag att man känner som anställd, att man känner sig väldigt trygg med det. För det kan ju också bli så att det blir fel, så det här är ju allvarligt. Jag vet inte, skulle du vilja kommentera lite grann på programmet?
Ja, dels, för de anställda så handlar det någonstans om att ändå kunna göra det när de, att ha mandatet att göra det. När det kommer till exempel med säljare, marknadsförare, sådana, så är det ju fortfarande lite att det behöver ju inte handla om någonting som läggs ovanpå, utan att göra någonting istället för något annat. Där handlar det många gånger om att i då ens så att säga, arbetsgrupp och börja fundera, men vad är det vi gör som faktiskt inte ger någonting? Vi kanske ska göra det här istället. För att se att det här kan vi åtminstone pröva, och vi prövar det under en tid. Den viktiga delen ligger ju i någonstans att man får både mandat och man får utbildning och man får stöd under tiden, både när det gäller innehåll, men också någonstans att faktiskt sitta ner och att säga, ja men hur bra blev det här då? Ja, tänk om du skulle göra så här istället. Och jag har lite den här liksom att få in, jag har gjort det här ganska mycket, och just den här delen där man utbildar och någon kommer och säger, alltså jag tycker inte om att skriva. Jag tycker det är jobbigt att skriva. Ja, men vad vill du göra? Vad skulle du kunna tänka dig? Alltså jag tycker det är kul att prata. Ja, det är bra att du gillar att prata. För du är säljare. Det kan vara bra att du vill. Ja, men video då? Ja, video är ju kul. Och då liksom pluttrar du upp en idé. Och nu gör den personen de videoserna. Och det fungerar jättebra. Och jobbar med att faktiskt bygga varumärket med korta äkta små videor, liksom intervjuer sina kollegor, R&Ds och så. Han snurrar runt och har fått otroligt mycket positivt också från sina kunder. Och det är ju det som är intressant, att hans kunder har blivit väldigt så här, och det här är ju skitintressant, för de får så här en och en halv minut rakt ner i deras bransch och deras intresse. För han vet ju det. Han är ju säljare. Han måste ju veta det. Så det här är en typisk att låta människan då vara i centrum. Och fråga, vad skulle du vilja göra? Hur kan vi stödja dig i det här? För då kommer de också göra rätt.
Och där sa han ändå något speciellt.
Istället för att man tvingar dem att skriva. Nej, liksom.
Och det är ju bra att det finns lite olika format, tänker jag, att göra det här på också. Sen är det spännande som du säger, det här liksom, att kanske till exempel få en och en halv minut ner i någon experts hjärna på det sättet. För det, där tror jag också att man faktiskt skulle kunna, som du sa, antingen få en befintlig kund på nya tankar och idéer kring kanske deras befintliga lösning eller en helt ny lösning som de inte har idag, alternativt ett nytt prospect då. För ni har varit inne mycket på varumärke och liksom det här lite långsiktiga thought leadership, att det är liksom ett verktyg för att nå de här delarna. Men jag tror det som många B2B marknadsförare sliter med är ju leadsgenerering. Det är ju mycket fokus på leads, B2B. Så jag tror, för det var min fråga egentligen, så här, om man känner så här, vi ska producera sjukt mycket leads 2024 liksom. Det är ett mål vi har på oss. Är då B2B influencer marketing ett verktyg man borde addera, tycker ni, utöver att tänka att det är att bygga varumärke?
Jag tycker att den snabba frågan är ja. Det är ju en självklarhet. Återigen då, om det är så att vi gör, om företag gör affär med företag, så är det ju väldigt bra om det är som så att man får träffa de människorna man ska göra affärer med, och att man känner att de som ska kunna sina saker också kan det. Så jag tycker absolut att man ska, och då kanske det inte är, vi pratade lite grann, det är kanske inte en säljare, utan det kanske är som så att om man säljer program, så kanske det är de som utvecklar programmen som ska prata. Och det kan vara väldigt, väldigt korta filmer. Det ska naturligtvis kombineras då med köpmedia. Att man lägger ut det här och jobbar med till exempel LinkedIn. Då vet vi ju att vi kommer komma till inköpare av program. Och när de får se att det både är en säljare men också faktiskt en utvecklare som pratar, så ökar ju trovärdigheten, att man känner att det där bolaget verkar, de verkar både humana, de kan sina saker och produkterna är verifierade. Och varför inte sitta i samtal då, till exempel att prata med befintlig kund för att nå nya kunder. det är ju inte helt, jag tror säkert att det är många som, man vill prata om bra val man har gjort som kund också. Att det är ju, man känner stolthet i att jag kan mitt jobb som inköpare. Så jag tror att man kan locka fler att faktiskt bli ambassadörer för sitt varumärke och sina produkter än man tror, faktiskt.
Och någonstans handlar det om att förstå ändå hur resan ser ut i B2B. Att inse att bara att jaga leads för leadsens skull kommer kosta ganska mycket och vara ganska meningslöst, eftersom ungefär 95% av dem är antagligen kommer inte gå igenom. Och då helt enkelt se att det här är en del av en process som är helheten där alla medieslag behöver vara en del. Så influencer marketing, oavsett i B2C eller B2B, ska vara en del av medieplaneringen. Se, okej, var kan det här fylla ett hål som inget annat kan göra? Och utnyttjas så. Det för just i B2B, när vi någonstans har att det är typ 5% av våra potentiella kunder som faktiskt är in market. Och att då säga, ja men nu ska vi jaga leads. Ja, fast så kommer vi jaga leads och få väldigt många leads som inte meningen. Utan jobba med varumärket, jobba med hela delen, jobba med att skapa relationen. Och hela tiden se då till att ha en funktion som så att säga, gör remarketing på leadgenereringen. Det är för att använda människor för att generera leads är lite onödigt. Det finns andra sätt att göra. Det är tekniskt sätt, för då vet vi vilka vi ska ge oss på. Det är då, för att få tag på dem som vi måste använda massa andra saker. Och där blir det här en väldigt, väldigt viktig del. Att faktiskt jobba med influenser, jobba med referenser. Att få folk att känna någonting för varumärket, någonting för produkten och känna, ja men de här är ju faktiskt valbara. Det är ju där när vi får de leadsen, det är ju då vi får kvalitativa leads.
Jag skulle också vilja bara stanna lite grann vid ordet influencer, för jag tror att det är det finns någonting i det ordet som jag tror att man vänder sig mot när man pratar med business to business branschen. Att man får en bild av vilka de här är. Och så tänker man att det där kommer inte funka hos oss. Och egentligen det vi pratar om, det är ju påverkansmarknadsföring. Vi pratar om specialister och vi pratar om människor i ett bolag som är duktiga på att berätta saker och kan påverka andra att göra det här. Så att det är lite utkänt kanske ordet just vad gäller business to business, men man måste fortsätta jobba med det, för ordet influencer är ett väldigt bra uttryck för vad det handlar om. Men det skulle jag vilja säga, det kämpar med mig lite grann. Men vi har inga influencers i vår bransch. Nej, men alltså det är inte det vi pratar om. Vi pratar om att människor som är specialister och kan saker och ting vill berätta. Och det
tror jag många känner. Alltså just det här, om vi loppar tillbaka till det här, om man ska ta en extern person då, till hjälp för det här. Där tror jag många fastnar också bara ens i tanken. Så här, jaha, vem skulle det kunna vara då? En expert inom vår lilla nisch. Och så tänker man att det är ju nästan kanske en person på ett konkurrerande bolag då. Det går ju inte till exempel. Eller hitta någon som hur ska den arbetsgivaren till den personen ställa sig om de är med och marknadsför vårt varumärke. Så jag tror att det är många som har svårt att tänka sig vem det skulle kunna vara. Vad har ni för tips där för att liksom vidga sina vyer lite?
Alltså, dels så tror jag att det är viktigt att se var är man. Jag menar, är man ett SaaS-bolag som ska sälja prenumerationer, då är det inte svårt att hitta influencers i nästan alla branscher som tycker massa saker, som är kända, som helt enkelt fungerar som vanliga influencers, men det bara är ett business to business, soloföretagare och småföretag. Det jag tror när det kommer till större delar handlar ju någonstans om att fundera över, ja men finns det personer som är intressanta, som gör någonting som är intressant, som vi kan arbeta tillsammans med, som gör någonting kreativt, kanske skakar om oss, ger oss en ny vinkel på vad vi är och vad vi gör. Och de finns ju också inom business to business-delen, eller man använder en duktig B2C-kreatör och faktiskt, har du lust att komma och hänga med oss och titta på vår produktion, den är ganska fascinerande, och låta den göra sitt jobb, göra sin vinkel på det, och på så sätt går man över de här delarna lite, för de riktigt duktiga kreatörer finns där. Och man kan få väldigt mycket ut av det.
Ja, och jag tycker att business to business följer ju business B2C-formaten som utvecklas. Att ursprungligen så var det ju individer som hade en stor följarskara som pratade om ett varumärke eller en produkt. Och sen så blev de duktigare och duktigare kreatörer, så börjar man använda deras filmer och fråga om man fick använda dem på andra ställen. Och helt plötsligt så blir det ju mini-reklambyråer som gör content. Och så helt plötsligt är vi inne på content makers och hela creator-ekonomin. Och den växer ju enormt. Alltså det är ju stora summor vi pratar om. Och det är spännande. När vi pratar om business to business, så är det ju kanske inte så lätt att sätta en produkt i händerna på någon som ska skapa en... som ska skapa ett innehåll som man skulle kunna säga en minireklambyrå. Däremot så kanske det är som så att de pratar för sina följare. De kanske är vansinnigt intresserade av kameras, och så pratar de om att varför är just den här produkten, ser jag Deepes följeslagare här, kameran som alltid är med. Men vad är det som är bra med den? Och de som följer mig vet att jag är helt fokuserad på att alltid liksom, att linsen är ren eller vad det nu är man pratar om. Det där känns ju helt naturligt. Det är inte det djupa tekniksnacket, utan det är ju connection mellan mig och de som ser mig som fungerar. Och det är precis likadant inom B2B. Det är inga konstigheter.
Man kunna tänka sig, för det var också en tanke jag hade kring det här som är vanligt inom B2C då, att man kanske jobbar med också mikroinfluencers. Så att istället för att ha några stora så har man kanske många små och nästan så här vanliga människor då, som har... inte vet jag, 500 till 1000 följare någonting, och så sätter man en produkt i handen som de okejar liksom och så. Är det någonting ni tror vi kommer se inom B2B också?
Ja, men absolut. Jag tror du pratar om SaaS-produkterna och vi pratar om småföretagare till exempel, så om man själv är egenföretagare så har man ganska många kompisar förmodligen. Kan man ha många kompisar som egenföretagare och prata om bra smarta saker som får mitt lilla bolag att funka. Hitta några sådana som pratar, det funkar ju kanonbra.
Det gör vi ju redan.
Det är ju
någonstans.
Jag svarar på frågan.
Nej, men det är ju verkligen där så det här är ju en lågt hängande frukt för ganska många B2B-företag, att har vi en produkt, folk pratar förhoppningsvis gott om det ändå. Ja. Så varför kan vi inte då hitta de här som pratar och säga, hej, kan vi göra det här lite mer strukturerat, låter tråkigt, men mer sådär, och här får du lite pengar för det liksom. Det är egentligen lätt, men det måste ske med en plan, det måste ske med ett strategiskt så att det inte bara blir one shots hela tiden, för det här behöver ju hela tiden
liksom.
Och jag skulle också vilja säga att om man då vänder på det och tar företagsledare till exempel som man gör en fredagsintervju i Dagens Industri med till exempel. Och sen kommer ju den där tidningen ut och man läser om det här bolaget, visionen om den här företagsledaren. Så blir man ju ganska nyfiken. Vad är det om inte influencer marketing? Mm. Så att det finns ju så många sätt att göra det här på. Att då göra intervjuer med personalen eller med cheferna på ett bolag och fråga deras visioner, som sen får vandra vidare ut på andra plattformar. Det vet vi redan att det fungerar. Så att det, jag skulle vilja säga så här, att vi har ett nytt format, vi har ett nytt sätt att göra kommunikation på. Men det är ändå en välbeprövad metod som har
funnits. Och vilka kanaler har vi att jobba med egentligen? Precis, alltså, är det de vanliga B2B-kanalerna? Alltså förutsatt att vi har då rätt personer och rätt typ av innehåll.
Ja, men absolut. Och det vi har pratat om, business to business kanaler, då tänker man ju LinkedIn kanske direkt. Eller att man också kan jobba på de digitala affärstidningarnas plattformar. Men jag skulle vilja säga att TikTok är en alldeles utmärkt plattform. Det kanske känns som att den är privat, men den kan fungera hur bra som helst för business to business. Jag skulle vilja säga att vi ser redan nu en ganska stor andel hantverkartjänster till exempel, eller SaaS-produkter, mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Att man är ju redan där och surfar. Och jag hade just den här diskussionen med en person som jobbar inom byggindustrin, och hon är själv ingenjör, och att hon har inga problem med att skicka vidare filmer som hon hittar på TikTok inom sin industri till en inköpare på sitt bolag. Ja, men titta på det här, inte det här en smart idé? Eller åtminstone kanske starten på ett samtal kring någonting. Så det spelar egentligen ingen roll om det inte direkt leder till leads. Det får ändå en påverkan på varumärket som någon som finns där ute. Det tror jag är jätteviktigt.
Och även, det får jag mena, jobba med Instagram när det gäller att hitta då yngre entreprenörer inom, som kan inspirera. Kvinnliga entreprenörer fungerar väldigt bra att jobba med där. Facebook kan man också göra det, för ja. Där handlar det någonstans om att hitta de här, du var inne på hantverkare och lite den här liksom, att där är det ju svårt att faktiskt nå företagare när man köper. Jag sitter ju och köper ganska mycket eftersom då hela systemet inte uppbyggt utifrån det. Men däremot om man får folk att prata med sina kompisar, där är vi ju kompisar med verkligen liksom en ganska bred bunt med folk. Så jag menar, alla de sociala medierna går att använda på olika sätt. Och en sak som vi ännu inte har kommit in på är ju att en del av det här är ju employer branding-arbete och rekrytering. Och här kommer ju liksom det här också en viktig del. Och då kommer just TikTok. Mm. Liksom, hur jobbar vi med att skapa, kanske inte nödvändigtvis för vårt företag, men för vår bransch. Ganska tidigt. Det gjordes, General Motors gjorde det jättemycket på Snapchat, när Snapchat gick att använda förutom att vara direktmeddelande. Då gjorde de jättemycket sådana här grejer där de pratade teknik till unga. Just för att, och hela idén var så här, vi behöver få in teknikidén i folks huvud för att de ska välja det sen i gymnasiet.
Och det finns så många olika sätt. Vi får ju, sen den här artikeln var ute i Resumé, så får vi ju människor som kommer till oss. Men vi får också en hel del traditionella influencers från business BTC-sidan. Så nu i ett av de här rummen bredvid oss här nu så sitter Rob och pratar med en TikTok-stjärna, kan man väl kalla honom för. Som också blir jättenyfiken på B2C. Vad kan jag göra? Hur skulle vi kunna använda det här? Det här är mina intressen. Så här som min följarskara ut. Jag är också driven på att göra content. Och det är ju jätteroligt. Mm. Och sen om det är content. Det är kanske så att vi är ute efter den personens följarskara. Det får vi liksom på köpet. Utan det är ju vad den personen har för drivenhet i att göra innehåll som man vet fungerar i plattformarna. Och då
just
gör
det, för det är det jag tänker så här, den främsta anledningen till att vilja välja en extern influencer då till B2B, det är ju, tänker jag då, som ni var inne på innan tid, att det finns en impact och det finns en reach som är kanske något annat än vad man själv har i dagsläget. Och den tredje är ju då att man också får någon som faktiskt, ja men, har kunskapen och formatet och kan liksom, en kreatör som ni var inne på, kan ju vara en anledning då till att välja en extern versus att kanske utbilda någon i alla de här delarna om man själv inte har kommit så långt, tänker jag. Men om man nu är, säg att man har liksom inte börjat med någon typ av employer advocacy än, så att man har inte något ambassadörskap riktigt, och man känner så här, okej, vi vill ha med det här som en del av vår mediamix under 2024. Vad rekommenderar ni att man börjar? Ska man börja med det interna först, eller ska man liksom ta hjälp av en extern? Vart skulle ni säga att man börjar?
Ja, men det känns ju jätteviktigt att man börjar internt. Det här måste liksom genomsyra hela bolaget, och att man känner sig delaktig. Det går liksom inte att göra tvärtom. Nu funkar det här, nu ska vi se om det här funkar internt också. Det här skulle jag vilja säga, det är det yttersta beviset på att man har en samsyn och att man går tillsammans framåt. Och det kan ju också bli en energi i det. Vi har ju hållit på med alla de här kick-offerna i alla år. Men här är ju verkligen kick-off för en värderingskickoff som vi kan se om vi tillsammans kan gå. Och så som vi har brukat göra, det är ju att vi bestämmer oss för att företaget själva får välja ut några personer så att vi sätter oss i en workshop och pratar om hur tror ni att vi skulle kunna göra ett sånt här samarbete? Eller hur tror ni att ni skulle kunna få ut det bästa möjliga? Och att det är så många som möjligt som vill vara med. För det är ju också en värdemätare. Mm. Och sen tror jag att det finns många som kanske inte... Det är inte det att man inte vill prata om vilket fantastiskt jobb man har. Man har också en bild av att det känns jätteläskigt att vara med i sådana här kampanjer. Man vill liksom inte vara en officiell ambassadör. All respekt för det. Däremot så kan man ändå vara med i, tycker jag, ett redaktionsråd eller den här första workshopen som vi har. För det går ju inte att sätta sig och jobba med alla. Man börjar i en liten skala. Och sen sprider man det och så berättar man om det. Men du har ju också jobbat ganska mycket. Jag vet inte, jag skulle vilja... Ska vi prata om någon fallgrop? Ska vi göra det?
Ja, precis.
Nej, men nej.
Ja. För att det är liksom, det är också det. Det är inte bara guld och gröna skogar. Det finns ju stunder när det inte blir som man har tänkt sig.
Har du något sånt exempel på det här?
Nej, men jag pratar inte om att du... Men vi har ju pratat om människor där man kanske bygger in allt för mycket incitament. I att prata om sitt eget företag, skulle jag vilja säga. Som en liten starter på ett sånt samtal.
Ja, nej, men alltså, i det blir det ju viktigt också med att jobba med utbildning och stöd. För att både känna det som du var inne på. Ja, men man vill kanske inte vill. Det är nog kanske också man vet inte om att man kan.
Nej.
Eller ens får.
Eller känner sig lite köpt.
Eller kan känna sig lite köpt. Och då lär det ju så. Men i det här ligger ju självklart också att arbeta så pass nära, och det låter ju galet, att arbeta så pass nära sin anställda, men expert och så, så att också det blir rätt och att det inte så att säga, skadar både den anställda och varumärket. Det är ju viktigt att säga att de två delar. Så därför blir det ju viktigt att ganska tidigt, som du var inne på, att också arbeta fram en policy. Liksom, vad är våra begränsningar? Vad är ramverket för? Innan där inne får ni göra i princip vad som helst. Men ni får inte hoppa ut utanför det här. Jag har jobbat mycket med det här på en bank till exempel. Där jag menar, det finns en banksekretess som är benhård. Vilket innebär att där var vi helt enkelt solklara i alla utbildningar. Så här får ni göra. Ni får inte göra så här. Helt enkelt. Ni får inte berätta om en kund eller så där. Därför man får ju inte avslöja vem som är kund i en bank. Och att ha de spelreglerna tidigt när man börjar jobba med det här blir väldigt viktigt.
Och som du sa, att i workshopen innan då har tagit alla... Det här kanske en dum fråga. Frågor. Man tar dem och att spela upp det och att man på något vis visar på exempel när det inte funkar. För det är ju som så att i den bästa av världar så tycker man om att vara på sitt jobb. Och då vill man att det jobbet ska vara framgångsrikt. Man får både behålla sitt jobb då, men sen så har man också väldigt kul på sitt jobb.
Mm.
Och då vill man berätta om det och få människor att känna sig trygga och säkra och ge exempel. Det är det bästa sättet. Och sen pratar vi om det här med incitament och den typen av program. Och där förespråkar vi ju alltid att man ska jobba med gruppmål. Att nå vi dit, har vi så här många kanske, av det här teamet som lovade att de skulle lägga ut 2 stycken poster i månaden, så är vi ändå här nu. Mm. Och då blir det liksom semlor på fredagar. Alltså vi börjar liksom jobba så att det blir lite kul. Och jag som också är gammal försäljningschef från Aftonbladet bland annat, jag vet ju hur bra gruppmål fungerar. Att det är ju väldigt sällan som så att alla ska utse någon syndabock, utan det är precis tvärtom. Hur hjälper vi Gunnel att ta sig över det här hindret och det här
kommer bli segrar.
Och sen blir det bara kul. Då blir det torsdag eftermiddagen när vi tittar på varandras poster och pratar lite grann om dem och tar inspiration av det. Och menar, vi är ju en tid när alla älskar att skapa. Så att det är ju, och alla är vi lite chefredaktörer över våra sociala medier själva. Så att det här är inte så konstigt.
Så kul att höra.
Men en viktig utmaning för företag och för byråer i det här ligger ju någonstans att från att ha varit den som egentligen är en sändande part, så är man nu en möjliggörande part. Och en del i sådana här program handlar ju om att faktiskt skapa innehåll, men inte som är klart, men så att man kan använda, jag då som influensiell ambassadör då är anställd, och det finns lite bilder att använda och det finns inspirationstexter och man har lätt att hitta saker, men inte då att det ska vara klart och ungefär att här får du en text, varsågod och kopiera och klistra in.
Men det kan också vara så, för en del gillar det. Men
ja, jag gillar ju mer tanken på lite av ett inspirationsbibliotek, lite låter det ju mer som. Det, går ju,
ja. det är precis det vi pratar om.
Det måste det vara, därför idag, ja, men det där gick förut, ja, men vi pratade om när influencer marketing började. Jag vet liksom PR-byråer, när folk bloggade.
Ja.
På den goda, gamla goda tiden. Så PR-byråer kunde ju verkligen skicka ut sådär. Hej, vi skulle vilja ha ett samarbete med dig om den här nya skorna. Det här ska du skriva. Mm. Så fick man en färdig text. Och folk blev efterhand mer och mer irriterade på det. Och det felet ska vi inte göra nu. Därför skulle till exempel 500 personer från, inte vet jag, Saab. Skicka ut samma sak på LinkedIn, så kommer den första som gör det få räckvidd, sen kommer den där går väldigt snabbt ner till noll, eftersom det är duplikat och det är någonting man inte gillar och algoritmen dödar skiten. Så det är därför det blir en helt annat tänkande för marknadsavdelningar och byråer som jobbar med det här, att plötsligt är det inte vi som får skin och ska trycka på publish-knappen, utan vi ska skapa massa olika som kanske blir inte riktigt som vi har tänkt oss, men det blir bra.
Och det är äkta och det är mänskligt och att det är ju viktiga någonstans, särskilt om man publicerar saker och ting i sina egna sociala medier, att när jag pratar om det här så använder jag mitt språk och alla vet att jag inte är någon tekniknörd, så det kommer bli den gula pluppen och det gröna strecket och så gillar man det på något vis. Det blir det här äkta.
Och det är så att vi skapar en liten armé av mini-marknadsförare. Superhärligt. Ja. Grymt. Ja, men stort tack för alla tips och fint att ni delar med er och lite fallgrupper där på slutet också. Det behöver man ju ha med sig också om man ska sätta tänderna något nytt. Ja, men stort tack.
Tack själv. Jätteroligt att vara med. Och våga köra
med alla. På slutet också. Och tack till alla er som har lyssnat, säger vi. Hoppas att ni tyckte det här var spännande och intressant. Och tyckte ni det, då ska ni följa oss på den plattformen som ni lyssnar på. Ha det fint!